Ingenting. Nej, men fantastiskt. Vi ber tillsammans. Jag tackar dig Jesus för att du är den skönaste. Du är den bästa. Du har visat för kärleken. Du har kommit till den här jorden för att förändra våra liv. För att våra liv ska kunna ha en mening, en framtid och ett hopp. Och tack att du ser vår vardag varje dag. Och tack att du leder oss. Tack att du vill nå även den som inte har hört om dig. Och att vi kan få vara en länk till våra medmänniskor. Amen. Ska du ut den lite grann kanske? Du får inte slå sådär. Ja, härligt att se er. Det här är ju tema samhällsansvar. Och jag kan säga att jag kommer mest prata om den gamla testamentliga texten. Så ni kan, om ni vill, ha den uppe i psalmboken. Och det var ju ungefär på sidan 1548, om ni vill följa med där och så vidare. Man säger att under pandemin så har människor läst Bibeln mer än förut. Det har ju inte varit så mycket fysiska gudstjänster. Ja, många av oss har vi kanske tittat på tv eller sett något, gått in på olika som sänder gudstjänster. Men jag både läst och hört det, att många har läst Bibeln mer än förut. Och jag kan hålla med. Och jag har tyckt så här att när man liksom kanske blir lite avskärmad under en period och kan liksom stanna upp lite grann inför bibelordet och läsa lite längre texter, så ser man den här fantastiska röda tråden som finns i Bibeln. Att det liksom inte bara är några verser här i slutet som är aktuella, utan det är aktuellt hela den här boken. Och sen tycker jag också att det är så fantastiskt att det handlar om vanliga människor. Att det här är liksom berättelsen om ett folk, om folk, om vanliga människor som har ungefär samma bekymmer som du och jag. Fast det är kanske ibland är det 2500 år sedan och ibland är det 2000 år sedan. Och sen känner man ändå, ja men det här brottas ju jag också med. Och då tycker jag det är fascinerande. Och just att det här är inte en bok som de fick en himmelsk uppenbarelse, pang, och så skrev man ner det. Utan det här är berättelsen om människor. Om människor som står i olika perioder i sitt liv. Och om vi backar bandet lite grann. Jag har ett favoritprogram och det heter Utrikesmagasinet. Och där tar de upp någonting varje vecka. Och så säger de alltid, och så backar vi bandet, hur var det från början? Och om vi tar lite intro till det här som är Gamla testamentets text då. Det utlovade landet som sen kommer att delas i två delar. Mose hade ju följt folket, han fick inte komma in i det heliga landet. Men han hade följt folket dit. Och det hände olika saker, och man kan säga att det här landet hade sin glansperiod under kung Davids och Salomos dagar. Då var de, stod det på höjdpunkten. Sen delas riket och sen var det kungar som kom och gick. Och en del stod det, kan man läsa så här, de gjorde det som var ont i Herrens ögon och införde avgudadyrkan, och så blev det som det blev. Och så kommer en kung som det står som gjorde gott i Herrens ögon. Så avskaffar han de här avgudadyrkarna och så. Men det är ganska många som gör det som man inte ska göra. Och så blir det inte bra. Om Gud har tänkt något bra för oss människor. Och så gör vi tvärtom. Det är klart att det blir dåligt. Eller hur? Om Gud som har ett hjärta av guld, som har kärlek som sitt signum, och så följer vi inte det, då blir det ju inte bra. Och till slut så kommer den här huvudstaden Jerusalem att falla. Och det kom en stormakt som heter Babylonien. Och det var en av de stormakter som härjar på den tiden. Och nu rör vi oss omkring mitten på 500-talet före Kristus. Och Nebukadnessar, som den kungen hette då, Han förstör ju, låter förstöra Jerusalem. Han låter förstöra murarna och alltihopa. Och han för många av dem bort i fångenskap till Babel. Men då finns det en profet. Och det är han som jag läst texten här idag. Jag tror jag ska ta sandboken så jag har den framför mig hela tiden. Tack. Profeten Jeremia. Och han hade det inte lätt. Och han varnar och varnar och varnar och säger så. Och de skrattar åt honom. De slänger ner honom i brunnen. Och de deporterar honom till slut. Han får följa med till Egypten. Han är inte ens med där i Babylon. Men, och han säger så här i kapitel att åh Gud, liksom, ta ifrån mig det här. Liksom, jag vill inte hålla på med det här längre. Det är för jobbigt. Det är ju ingen som vill höra. Och så står det i samma kapitel. Så brann det som en eld i mitt hjärta och jag kunde inget annat. Alltså han var tvungen på något sätt. Nu i våran text här som är från Jeremia 29. Han är alltså kvar i Jerusalem och han skriver ett brev till de som är i fångenskap. Och vad skriver han? Det är ganska intressant. Bygger hus, alltså de sitter inte i fängelse. Det är inte så. Utan de får ju bo där och allt det vanliga. Men de får inte vara i sitt eget land. Bygg er hus och bo i den. Ta er hustrur och avla söner och döttrar. Bli fler, inte färre. Gör allt för att den stad jag deporterar er till ska blomstra och be till Herren för den. Ty dess välgång är er välgång. Alltså, gör någonting av situationen. Häng inte läpp. Det är ju inte så kul det här. Men gör någonting av den här situationen. Plantera och föd barn och gör det här vanliga som man håller på med. Och se till att ni blir fler, inte färre. Och som det står på slutet, dess välgång, alltså stadens välgång, är er välgång. För ett antal år sedan, och jag vet inte vilket år det var, så bestämde man att Östersund inte skulle ha några regementen. Vi hade A4 och I5 och F4 och så hade vi militärhögskolan. Och så var det någon klyftig som sa att vi ska inte ha någonting av det här. Ja, vad han klyftig, jag vet inte. Men så kände man lite grann, men tre regementen och militärhögskolan och vi som bor i Valla Norra, vi hade ju flera grannar som jobbade. Någon inom flyget och någon på militärhögskolan. Men kommer alla flytta nu? Är det likadant att man stänger Östersund och så kapar man järnvägen här och tar ingen flyg hit? För det kommer inte bo någon här sen. Vad är det som hände? Nej, vi är ju fortfarande kvar. Så alltså blev det inte plattfall av alltihopa. Utan man kan säga att i den här situationen så föddes det idéer. Kreativiteten blomstrade. Och så hittar man på nya, kanske nya företag och på olika sätt. Tog vara på den arbetskraft som fanns. Och de på våran gata, de bor fortfarande kvar på våran gata men har andra jobb. Det finns en uppmaning i dagens text tycker jag. Att gör någonting av den stad, den situation ni hamnar i. Be för den staden. Bygg och odla. Det är lätt att man kan tänka, det är kört. Det här kommer aldrig gå. Men vi ska titta på en bild på en blomma som jag hittade på våran gata här i höstas. Sigurds väg. Ni ser, tjusigt va? Alltså man är ju van att maskrosor, de brukar man ju fundera på. Hur klarar de bara att tränga igenom asfalten hela tiden? Men det här är ju ingen maskros. Och ser ni vad hög den har blivit? Och jag tror både du och jag, Kerstin, har tagit kort på den här. Det är utanför familjen Smedbys hus. Och jag tycker att den står där så ståtlig och rak i ryggen på något sätt. Och slår ut hela sitt register liksom mot solen. Alltså, då får vi fråga någon som kan. Det är en solros. Jag trodde det också, men jag vågar inte säga det för att blommor är inte i mitt område. En solros, ja. Men visst är det ganska fantastiskt. Hur är det möjligt då? Genom asfalten, om ni tittar noga på där den kommer upp. Det är ju inte så här jättespacet runt omkring precis att det finns lite jordmån där. Men det måste ju vara i alla fall under. Och sen solen strålar. Ja, den har strålat på den här blomman. Och jag tror att det är många som har tagit kort på den och som har gått förbi där och sett den här fantastiska blomman. Och jag tänkte fortsätta med det här att göra någonting av det som är kanske svårt eller det som är omöjligt. Att göra någonting för sin stad och sin omgivning. Om vi ska ibland pratar man ju om maskrosbarn. Det kan få vara kvar den här blomman. Den är så pass bra. Sista veckorna så har jag umgåtts med en bok som heter Flavia i skuggan av kartellen. Är det någon som har sett reklam? Den är ganska nyutkommen. Läs den. Köp den. Den är fantastisk. Och med tanke på att vi hör ganska ofta, nästan dagligen, så hör vi någonting om gängkriminalitet. Vi hör om skjutningar. Och nu senast var det ju en känd rappare som bara var 19 år som blev skjuten. Så det här är ju, känns fruktansvärt att det är vardagsmat. Flavia här, hon blev intervjuad i P3 och Expressen skrev en stor artikel om henne. Hon är en sån här asfaltblomma. Och tittar man på kort på henne kan man inte fatta allt som hon har gått igenom. Hon växer upp med en pappa som ofta satt inne på söndagarna. Då skulle familjen åka till Kumla eller till Hall och hälsa på pappa. Och satt han inte inne, då höll han på med narkotika och olika brott. Han var från Uruguay och bodde i Sverige då. Och sen mamma som i allt det här bara kollapsade. De var tre syskon. Och hon fick ansvaret för lillebror. Att hämta honom på dagis och på olika sätt. Vara lite mamma för honom. Hennes bror, Flavias bror, är huvudledaren i hiphopgruppen Kartellen. Och det kan jag inte klicka någonstans att ni har hört talas om det. För där fanns även en som heter Sebastian Staxet. Och han är ju lite mer känd. Ben Christian, det är hennes storebror. Han var ledare för Kartellen. Och där fanns Sebastian Staxet och många andra. Hon levde som anhörig till det vi ofta hör om kriminella gäng. För när vi hör om det här så förstår vi. I det här så finns det alltid någon fru, fästmö, barn som går i skola, som går på dagis. Och så vidare. Det finns alltid massa anhöriga till allt det här vi hör om. Brott, narkotika, som hon beskriver, det är liksom en livsstil. Att sitta inne ibland, göra nya stötar. Och jag såg ett program att nu är det tydligen, många gånger så har narkotikan kommit via Europa. Och nu finns det kurirer som från Mexiko, från det området, som direkt har ingång rakt in i Sverige. Flavia, hon kommer till tro för ungefär, jag tror att det är ungefär 10-11 år sedan, någonting sånt där. Genom en massa svåra händelser. En asfaltblomma. Någon berättar att det finns en Gud i himlen som älskar dig. Det finns en Gud i himlen som har sträckt ner sin hand för att du ska få ett värdigt liv och inte på det här sättet. Och det här tar henne så otroligt. Hon kommer med i en, hon är ju spansktalande då, för att hennes familj och hennes pappa så kommer från Uruguay, så det är spansk språk då. Och kommer med i en spansktalande församling. Och det här griper henne så otroligt. Det här nya livet, den här upprättelsen hon fick. Och hon börjar naturligtvis be för sin familj. Och hon ber för de här som är i Kartellen. Och hon får en syn en gång och då ser hon hur hon kommer ut utanför kyrkan. Och så är det, hon står vid en stor en linje så här. Och bakom den här linjen så står alla de här i Kartellen. Och de står där med sina blodhundar och frustande och liksom så här aggressiva. Och de ropar till henne, kom över till oss, kom över till oss. Och hon tänker, jag får inte gå över den linjen. Och till slut så får hon kraft av Gud och säger, kom över till mig, kom över till mig. Och det var liksom en dröm eller syn hon hade. Och sen visar det sig så småningom att den här drömmen kommer att gå i uppfyllelse. Och hennes bror, Christian, är den första som kommer till tro efter henne då. Och den som kommer sen, och det såg hon i den här drömmen eller synen, så såg hon den andra som tar steget över linjen. Det är Sebastian Staxet. Och det här är ju ungefär knappt 10 år sedan då. Och Sebastian hade ju 5 år av ganska svår tid där han både ville och fick tillbaka. Ni vet, det är svårt, man har varit med om mycket. Han ramlade tillbaka och han fick komma på fötter mer och mer. Och nu är han ju väldigt stabil. Och idag har de flesta i den här kartellen kommit till tro. Och när den här kartellen hade en spelning på Gröna Lund, så, och Sebastian var ju med då, så hade hon och hennes man som heter Joel fått för sig, vi åker dit och vi ber att få komma in och be för Sebastian innan den här konserten då. Och det var ju, de skulle vara på lilla scenen, men fick vara på stora scenen, för det var ett otroligt tryck på den här kartellen. Det är alltså en hiphopgrupp med texter som, ja, vi kanske inte håller med om allting. Så de kommer dit och de säger till Sebastian, vi tänkte att vi skulle be för dig. Och det är liksom väldigt rörigt där innan. Och hon märker ju att det är inte alkohol, men det finns andra saker här i rummet. Och Sebastian säger, respekt, respekt, säger han. De ska be för mig här. Och så ber de för honom. Och sen är de med på konserten. Och nu vet vi idag, vi känner i alla fall till, vi har ju haft honom här och predika, Sebastian Staxet. Och just nu så håller de på att spela in en film om hans liv. Flavia, hon har fått 3 barn. Hon jobbar idag som kriminella som vill lämna sitt liv och börja ett nytt liv. Och Jesus fick henne att blomma och att läka mängder av sår. Och förmedla till andra att det finns en upprättelse. Det finns en upprättelse i gemenskap med Jesus. Att göra någonting av den situation man har hamnat i. Och jag tänkte så här. Vi kan inspirera varandra. Vi kan stötta varandra på olika sätt. Både här och i andra grupper vi är med i. Och göra någonting bra av det sammanhang vi står i. Inte dra ner varandra, utan lyfta varandra. Vi kan vara en tillgång i skola, arbete, för grannar, släkt och vänner och i kyrkan. Och om man sen skulle läsa lite mer på Jeremia. Läs gärna Jeremia 29 när ni kommer hem. Det är ju otroligt bra brev han skriver. Då ska jag bara läsa här från vers 11. Det är fortfarande det här han skriver till alla de här som är borta i Babylon. Och skriver han så här. Jag vet väl vilka tankar jag har för er, säger Herre. Nämligen fridens tankar och inte ofärdens, för att ge er en framtid och ett hopp. Ni ska kalla på mig och komma och be till mig och jag ska höra er. Ni ska söka mig och ni ska också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. För jag ska låta er finna mig, säger Herren. Om vi tänker att Bibelns budskap är evigt och att det här också gäller oss. En framtid och ett hopp. Och att vi får be och vi får, och Gud vill lyssna på våra böner. Ibland brukar jag säga, när man har med ungdomar att göra, och de vill göra vem som helst, att ibland så kan det kännas som att det är stängt. Att det är som Gud har gått in i en garderob eller flyttat eller vad han har gjort. Nej, det har han inte. Nej, han har inte det. Han finns. Han finns nära dig. Han vill ge en framtid och ett hopp. Och i den här episteltexten som jag bara lite kort kommer beröra, står det att vi ska inte stå i skuld till någon utom er kärlek till varandra. Kärleken vållar inte din nästa något ont. Och jag tänker ofta på det här mötet med människor som vi möter varje dag när vi går och handlar på ICA eller vi är på sjukhuset och ska ta ett prov eller vad vi ska göra för någonting. Eller ja, på bussen och så. Jag tycker att det oftast är ganska lätt att få ett positivt bemötande om jag själv har ett positivt bemötande. Att se någon i ögonen, säga något lite kort sådär, något uppskattande och så. Ett leende kostar så lite men kan ge så mycket. Ibland kan jag tänka mig om jag var inne på en affär så fick man ett litet fint möte på någon minut med en expedit. Jag kanske köpte en tröja på indiska och köper jag den så kanske jag är där då. Ja. Och bara när man säger något lite kort så där så känner jag men på något sätt så var evigheten här på något sätt i ett utbyte, i ögonkontakt, i ett vänligt ord eller ett bemötande. Och jag brukar tänka så här. Det är inte många centimeter från dit till dit. Alltså om man ett leende och mungiporna upp. Eller att jag drar ner dem och gör så här. Det är ungefär 2 centimeter. Det är inte svårt att. Förstår ni? Det är inte svårt. Så det krävs ju ingen examen av oss 4-årig högskolan och någonting sånt där för att ha ett positivt bemötande. Det är bara att tänka, här är en människa skapad av evighet av Gud som jag får möta en liten kort stund. Vi tänker inte så varenda gång. Men det kan bli något väldigt bra där. Vi kan få utbe oss kärlek, vi som lärt känna Jesus och fått en sån källa till glädje. Och en sån trofast medvandrare som Jesus är. Och kärlekskraft genom den heliga ande. Ja, men det är ju hela batteriet egentligen. Kraft till att lyfta någon i vardagen. Och vi tar med den här kärleken och skänker den till våran stad. Skänker den till våra barn, våra ungdomar, våra gamla och de som har det svårt. Och jag tänker ofta så här, om inte vi visar den här kärleken, om inte vi på något sätt är med och berättar, vem ska då berätta? Vem ska berätta de här glada nyheterna? Hur ska människor få reda på det? Om ett barn inte får höra om Jesus, varken i skolan, hemma eller hos kompisar, hur ska det barnet någonsin kunna göra ett fritt val? Man säger så att det ska vara neutralt. Man ska göra ett fritt val. Men om man inte får någon input överhuvudtaget. Hur ska man kunna göra ett fritt val i livet? Det har man förstått i Kina. Före 18 års ålder. Ingen religiös påverkan. Då är man ju vuxen. Då har ju hela den tiden gått förbi. Smart va? Mm. Och det finns ju släkten som tycks haft rensade på kristen input. Där det liksom inte nästan finns någon. Och när vi hade Alfa på Frösevallen för några år sedan. Vi hade lunch Alfa. Då satt jag med några kvinnor där. Och en kvinna hon sa så här. Det här med Gud och kyrkan. Det är en icke-fråga i våran släkt. Inte mina föräldrar. Inte mina farmor och mormor eller någon. Alltså gå i kyrkan. Nej, men det är ingenting. Det är en icke-fråga. Har ni hört? Ofta kanske man hör att det finns någon i släkten och det är det många gånger också. Men för en del så är det en icke-fråga. Det finns ingen som har hört. Om man inte då gått till skolan lite grann och tagit åt sig lite grann. Och jag tänker så här, vi kan alla på något sätt vara med att förmedla liv. Vi kan göra det på många olika sätt för jag tror att det sker väldigt olika. Det beror på vår personlighet och vilken kontakter man har och så. Men på något sätt så tror jag att vi kan vara med och förmedla liv. I vintras när det var stängt med alla kyrkorna här. Då var det en gudstjänst som vi gick in på. Och i slutet på den gudstjänsten så var det en sång. Som grep mig otroligt mycket. Och jag kollade snabbt om den fanns på Spotify och det fanns den. Och sen nu när vi var nere i Skåne för några veckor sedan och i en kyrka där. Så sjunger en gospelkör just den här sången. Och jag tänkte, den heter Det är inte förgäves. Och ni ska få lyssna alldeles strax. Men eftersom det är svårt om man aldrig har hört sången förut så hör man kanske inte orden riktigt. Och hon heter Martina Möllås som både sjunger och har skrivit sången. Hon är dessutom småländska och då tappar man ären ibland. Så det kan man höra på henne. Och hon skriver, hör nu, precis som det är. Det finns inget löfte om fred här på jorden. Om en kropp utan sjukdom eller kärlek utan svek. Det finns inget löfte om kraft utan vila, om jubel och framgång eller guld i överflöd. På den här sidan livet kan vi inget ta för givet. Men, så kommer det, det finns en hand att hålla i. Det finns en famn att falla i. Det finns ett namn som ropar i dödsskuggans dal. Det finns en kärlek utan gräns. Någon som vet hur stegen känns. Det är inte förgäves. Och så är vers 2. Jag läser den också så ni kan följa med sen. Det finns inget löfte om älskrift på himlen. Om en tro utan tvivel. Om en själ förutan sorg. På den här sidan livet kan vi inget ta för givet. Bara ett. Och det är inte bara. Det finns en hand att hålla i. Det finns en famn att falla i. Det finns ett namn att ropa i dödsskuggans dal. Det finns en kärlek utan gräns. Någon som vet hur stegen känns. Vi ska lyssna på den här och så kommer vi be efter det.
Svek, det finns inget löfte.
Vi tackar dig, vår Herre, för att det inte är förgäves. Ingenting som vi på något sätt vill dela till en annan människa, det är inte förgäves. Tack att du är med oss i alla våra dagar. De är inte lätta alla dagar. Och vi är med om mycket motgång också. Men du finns där. Vi kan hålla dig. Vi kan krypa in i din famn. Vi kan få ropa på dig. Och vi vet att det är en kärlek utan gräns. Tack att du tar emot oss när vi kommer. Och du har ju sagt här i ordet, jag vill höra på er. När ni ropar så vill jag höra på er. Tack Jesus för att du är vår storebror, vår himmelske vän. Och tack att du leder oss i livet. Tack att du vill föra oss. Och tackar dig för Flavia som fick ett nytt liv med dig och hennes vänner där. Och jag tackar att du kan ge varje människa ett nytt liv. Och att även om det är asfalt runt omkring oss och lite trångt att komma upp, så kan vi med bra jordmån och ljus och så från dig Jesus få blomma och bli en stolt blomma som växer. Vi tackar att du är med oss var en. Du känner våra hjärtan, du känner oss. Du vet alla var vi finns Jesus. Jag tackar dig att vi får anförtro oss åt dig, åt din... Och tryggheten i det. Jag kan bara tacka och lova dig. Amen.